Du lyssnar på Yellowface av R.F. Kuang i översättning av Julia Gillberg, uppläst av mig, Jessica Pellegrini. Detta är ett skönlitterärt verk. Namn, romanfigurer, platser och omständigheter är en produkt av författarens fantasi, använda i skönlitterärt avseende och ska inte tolkas som verkliga. Likheter med verkliga händelser, platser, organisationer eller personer, levande eller döda, är helt och hållet oavsiktliga. 1. Kvällen då jag sitter och betraktar Athena Liu firar vi hennes tv-avtal med Netflix. För att den här berättelsen ska bli begriplig behöver ni redan från början veta två saker om Athena. Den första är att hon har allt. Ett flerboksavtal med ett stort förlag sedan college. En konstnärlig master från den skrivarlinje som alla har hört talas om. Ett CV fullt med prestigefulla författarresidenser och fler prisnomineringar än jag har matvaror på min inköpslista. Vid 27 års ålder har hon gett ut 3 romaner, alla successivt mer framgångsrika än den förra. För Athena är Netflix-avtalet inte en livsförändrande händelse, utan bara ännu en fjäder i hatten. En av många sidoförmåner på den utstakade väg till litterär berömmelse hon har rusat fram på sen examen. Den andra, möjligen en konsekvens av den första, är att hon knappt har några vänner. Författare i vår ålder, unga, ambitiösa, uppåtsträvare strax under 30, tenderar att röra sig i flock. Dessa klickar finns överallt på sociala medier. Författare som överöser varandras utdrag med komplimanger. Kan inte få nog av det här manuset. Jublar över varandras omslag. Så sjukt snyggt att man dör. Och postar selfies med varandra från litterära träffar runt om i världen. Men Athena lägger inte upp bilder tillsammans med andra. Hon twittrar ofta karriärsuppdateringar och egensinniga skämt till sina 70 000 följare. Men det är sällan hon taggar någon. Hon varken blurbar eller rekommenderar sina kollegors böcker. Varken namedroppar eller frotterar sig med den litterära societeten på det där prålsjuka, desperata sätt som nya författare brukar. Under hela den tid jag känt henne har jag aldrig hört henne nämna en enda nära vän, förutom mig. Förr trodde jag att hon bara var tillknäppt. Athena är så vansinnigt löjligt framgångsrik att det inte vore konstigt om hon stod över att mingla med vanliga dödliga. Athena umgås antagligen bara med personer med blå verifieringsbock och andra bästsäljande författare som kan underhålla henne med sina förfinade tankar om det moderna samhället. Athena har inte tid att beblanda sig med proletariatet. Men på senare år har jag utvecklat en ny teori. Nämligen att alla andra finner henne lika outhärdlig som jag gör. Det är trots allt svårt att vara vän med någon som hela tiden överträffar en. Förmodligen står ingen ut med henne, för att ingen står ut med att alltid vara sämre än hon. Förmodligen sitter jag bara här för att jag är ovanligt patetisk. Jag och Athena är med andra ord ensamma på den högljudda, för dyra takterrassen i Georgetown den här kvällen. Hon sveper cocktails, som om det vore hennes plikt att visa att hon har roligt. Och jag dricker för att dämpa bitchen i mig, som önskar att hon vore död. Det var bara omständigheterna som gjorde att Athena och jag blev kompisar. Vi bodde på samma våning under första året på Yale. Och eftersom båda hade närt författardrömmar så länge vi kunde minnas, hamnade vi på samma skrivarkurser. Vi fick noveller publicerade i samma litteraturtidskrifter tidigt i karriären och några år efter examen flyttade vi till samma stad. Athena för att hon fått en prestigefylld forskaranställning vid Georgetown College där de enligt ryktet var så imponerade av en gästföreläsning hon gett vid American University att engelska institutionen inrättade en tjänst i kreativt skrivande enbart för hennes skull. Och ja, för att min mammas kusin ägde en andelslägenhet i Roslyn där jag kunde få bo hyresfritt mot att jag stod för driftskostnaderna och kom ihåg att vattna blommorna. Vi hade aldrig upplevt någon själsfrändskap eller något djupt.